En av dem som kommer ta emot ett pris under Nobelprisutdelningen nästa helg är Claudia Goldin, professor i ekonomisk historia, som i år tilldelas priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, även kallat ekonomipriset. Goldin får det här priset för sin forskning om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, och det ska också veckans avsnitt av magasinet handla om, närmare bestämt vad Goldins forskning betytt för vår förståelse för kvinnors arbetsliv och om det går att överföra hennes resultat på en svensk kontext. Och med mig för att diskutera det här så har jag Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Välkommen till magasinet.
Tack så mycket.
Om vi börjar då lite brett, hur skulle du beskriva Goldins forskning?
Ja, jag skulle beskriva den som ett arbete som karaktäriseras av att ställa frågor som är relevanta vad gäller dagsaktuella problem och sätta dem i ljuset av det förgångna. Lite som att lägga ett komplext pussel där hon kombinerar enormt stringent teori med att analysera stora mängder data, både tidigare använda och outforskade. Och det som också karaktäriserar Goldins forskning, det är att frågorna hon tar sig an är enormt stora. Och så benar hon ut det på ett extremt detaljerat sätt. Och det är det som jag tycker är så fascinerande. Det är svårt att sätta fingret på exakt en liten sak, utan det är liksom den här stora helheten. Och det är verkligen ett pris som jag tycker går till en livsgärning.
Jag ska säga det att Maria finns med oss på Zoom här, så skulle det svaja i ljudet under den här intervjun så beror det på det. Hur skulle du beskriva då hennes forskning och hur den har bidragit till kvinnors situation på arbetsmarknaden, eller att förstå kvinnors situation på arbetsmarknaden?
Ja, på ett sätt så kan man ju då säga att den har ju bidragit till att förstå könsskillnader på arbetsmarknaden genom att tillgängliggöra, alltså just såna här stora helheter, till exempel hennes numera väldigt liksom välkända bok som heter Understanding the Gender Gap. Den handlar ju om kvinnor på amerikansk arbetsmarknad ur ett väldigt långsiktigt perspektiv, där hon tittar på allt ifrån arbetskraftsdeltagande, löner, löneskillnader och yrkes, alltså sortering på yrken, eller det vi kanske kallar då segregering. Och hon tittar på det, hur det har förändrats över en lång tid. Men hon ställer ju också de här detaljerade frågorna. Och i fråga om i den boken så handlar det ju om diskriminering. Är de könsskillnader vi ser på arbetsmarknaden resultat av diskriminering? Och i så fall, vilken typ av diskriminering? Och så benar hon ut detta på ett liksom detaljerat sätt. Så det är en stor, egentligen kanske då deskriptiv fråga som liksom själva boken handlar om du plockar upp den. Men om du börjar titta kapitel för kapitel så kommer du att gå väldigt djupt ner i teori och så. Och empiri.
Då blir man förstås nyfiken på vad svaret på den här frågan är. Är det ett resultat av diskriminering att det ser ut som det gör för kvinnor på arbetsmarknaden?
Ja, då så kan man väl säga att om man läser den boken och de artiklar som boken bygger på, så kan man ju säga så här att ja, till viss del. Och det intressanta som Goldin visar i den här boken från 1990, det är ju att alltså i historisk tid, vi kan väl säga liksom i slutet på 1800-talet, när könsskillnaderna var extremt stora, så visade det sig att det kanske inte var fråga om så mycket lönediskriminering, utan lönediskriminering är faktiskt någonting som växer fram i samband med att arbetsmarknaden och ekonomin förändras när man går från ett jordbrukarland till ett industrisamhälle och dessutom utvecklar det som vi idag kallar liksom serviceekonomi eller kunskapsekonomi, där just det blir viktigare med utbildning. Det blir viktigare med att ha långa karriärer, jobba obrutet, gärna kanske med samma arbetsgivare. Det som man ibland kallar interna arbetsmarknader blir viktigare, kort sagt karriärer. Och det är ju någonting då som kvinnor historiskt har haft mindre av, och därmed så blir det då mer skillnader.
Just det. Sen händer det någonting som Golin visar på, att det skedde en stor förändring på 70-talet, något de kallar för den tysta revolutionen. Vad var det som hände då? Hur påverkade det här kvinnors ställning på arbetsmarknaden?
Ja, det man kan säga är ju då att det är bra att du ställer den här frågan, för att den tysta revolutionen, det är ju också något som berör ett komplex. Det berör kvinnors sysselsättning, utbildning, men också familjebildning. Och revolutionen som du nämner, den ska ju ses mot bakgrund av en evolution, alltså en utveckling, en långsiktig utvecklingsprocess som i sig innebär stora förändringar. Precis det som man kan säga att i slutet på 1800-talet så var det primärt unga ogifta kvinnor som jobbade. Kvinnor lämnade arbetsmarknaden när de gifte sig och fick barn och jobbade kanske primärt för att de var tvungna till det. Familjen behövde pengar. De som kombinerade, eller som faktiskt arbetade, och de ytterst få som hade utbildning, de hade aldrig familj till exempel. Och sen så sker det långsamma, trögrörliga processer, både vad gäller arbete, utbildning och familjebildning. Och vad som är det revolutionerande då, det är ju att kvinnors tidshorisont förändras. Från att ha haft en ganska så kort förväntad karriär i meningen arbetskraftsdeltagande, där det har varit ganska olönsamt att utbilda sig eller ens en gång, ja, man har inte haft möjlighet att skaffa sig erfarenhet nog för att man ska stanna kvar eller avancera. Det här förändras samtidigt som det som Goldin pratar om med identitet, att det händer någonting också, att kvinnor, precis som män, börjar få liksom en individuell identitet i sitt arbete, yrke, kanske till och med karriär, vilket skiljer sig från hur det var tidigare, då man kanske primärt var fru, mor, dotter eller något sånt. Och sen den tredje saken är ju då att det här sammantaget påverkar ju hur kvinnor fattar beslut. Så om man förr i tiden fattade beslut utifrån en typiskt kvinnlig livscykel att man var tillhörde en reservarbetskraft och att man fattade beslut om hur man skulle använda sin tid, om man skulle använda den för lönearbete eller obetalt arbete. Det var rätt givet hur ens partner fattade beslut. Då blir ju allt det här med arbete och familj till exempel helt förändrat. Och när vi lägger ihop det här med en förändring i tidshorisont, identitet och beslutsfattande, men då ser vi ett brott på 70-talet, ungefär 70-80-talet i USA. Det gäller primärt grupperna av kvinnor som är födda i slutet på 40-talet och under 50-talet. De lutar sig på en långsiktig utveckling där kvinnor gradvis får mer utbildning, gifter sig senare, får relativt bättre löner jämfört med män, skaffar i högre grad jobb som är liksom, vad ska man säga, karriäryrken. Och allt detta har ökat. Och vad händer också? Jo, deras tid som gifta sjunker, antalet barn har gått ner och helt plötsligt så ser man att detta tillsammans har gjort att vi får en helt annan norm.
Kan man
Och det är det
mm.
som är det
Just det,
revolutionerande.
just det. Kan man förklara vad det är som gör att det är just här då, runt 70-80-talet, som det här händer?
Ja, men man kan väl säga så här att det finns dels de här långsiktiga processerna. Dels så visar ju Goldin också på att det finns en viss typ av teknik till exempel som skakar om och som justerar liksom allting på ett mer exogent sätt kanske vi skulle säga.
Vad är
Och
det för
en av de
teknik?
sak
Ja, just det. Ja,
ja,
förlåt.
men en av de sakerna är ju till exempel p-pillrets roll. Och vi vet ju alla att det är en jätteviktig teknik som möjliggör för kvinnor att planera sin reproduktiva karriär, när man får barn och hur många och så. Men det man kanske inte då tänker på det är ju att det här kom som en möjlighet för de som liksom var unga när det kom. Och i USA så var det ju dessutom så att alla fick inte tillgång till p-piller samtidigt och på samma sätt så att hon har ju kunnat utnyttja en viss regional variation där när hon har undersökt detta. Men det viktiga är ju då att hon resonerar ju då att tillgången till p-piller gjorde ju till exempel att kvinnor som var ogifta och gick på universitet bättre kunde kontrollera sin fertilitet. Man behövde inte avstå från sex och dating. Man hade inte risken att bli gravid och behöva avbryta sina studier. Och då förstår vi kanske tydligt just hur kvinnors tidshorisont ökar. Man kan
Just det.
planera sin utbildning, sitt arbete och sin familjebildning. Och det hon visar också då, det är ju att det faktum att ogifta kvinnor fick den här möjligheten påverkade ju sen ganska substantiellt fertilitetsutvecklingen efter den så kallade babyboomen i USA. Nedgången i barn per kvinna under 1960-talet och framåt. Eller 70-talet och framåt. Och det är ju då kan man ju säga att det är flera stora frågor som vävs ihop här.
Just det, Just.
Annan teknik är ju också sånt som vi känner till med hushållsteknik och sånt, att vi får bättre apparater hemma, men också kanske normförskjutningar i vad liksom ett okej hem är och standard och sådär. Vi kanske inte byter gardiner lika ofta och så.
Ganska enkla basala saker också då kanske, som bara förändras. Ja. Hon har ju också forskat om hur arbetsplatsers organisation kan påverka könsskillnader. Vad har hon kommit fram till där?
Ja, där kan man väl säga att en viktig sak som hon visar, och det här är också ett bra exempel på hur hon tar sig an frågor om både löneskillnader och yrkesmässig segregering och hur det utvecklas över tid. Och när hon då, som i mycket av sin forskning, fokuserar på högutbildade kvinnor i USA, så ser hon ju en utvecklingstendens att när kvinnors andel av karriäryrken ökar, så sorterar kvinnor sig in i en viss typ av jobb. Man kan säga att läkare blir barnläkare, till exempel, inte kirurger. Veterinärer feminiseras väldigt snabbt, apotekare och flera yrken. Och då visar hon ju också att de yrkena har gemensamma nämnare, till exempel i termer av flexibilitet. Man har möjlighet att ha ett bra jobb, ett intressant jobb, få en bra lön, men man kan då ha bra arbetsvillkor också, som kanske till exempel bättre går att kombinera med en familj. Och då kommer ju frågan, det här är ju inte något som var helt nytt, för den här utvecklingen hade ju man observerat tidigare och så. Men det hon gör då, det är att hon utvecklar en modell utifrån en redan existerande teoretisk modell, där hon i korta drag liksom visar på att kvinnor är mer villiga att betala för flexibilitet. Man tar lägre lön än vad man skulle kunna få i en annan specialitet, men mer flexibilitet. Och då förklaras ju sorteringen av en vilja att betala ett pris.
Och det innebär också då att kvinnor då ändå förväntas att ta ett större ansvar för hem och familj, så att säga.
Ja, det ligger ju liksom som en outtalad, ett outtalat antagande.
Just det, så man kan säga att även om det sker förändringar, så är det förändringar då som ska underlätta för kvinnor att kunna ta hand om hem och familj, men också jobba. Det är inte så att man har sett förändringar som på andra sätt som skulle skapa mer jämställdhet, att männen skulle ta mer ansvar och så.
Ja, alltså det du säger är ju jätte relevant. Men man kan också säga så här, vi måste tänka på att Goldins forskning är baserad på amerikanska förhållanden. Det är mycket som skiljer USA och Sverige, både vad gäller arbetsmarknad, könsnormer och politik. Man kan säga så här att i USA så är högre utbildning en stor investering. Det är den i Sverige också, men det är primärt individer och familjer som investerar mycket tid, men också väldigt mycket pengar. Avkastningen på utbildning är högre. I vissa yrken är den extremt hög. Så i de här karriäryrkena som Goldin har belyst, bland annat i studier av Kemihögskolan eller Handelshögskolan Chicago Booth, där toppstudenter har enorma möjligheter på liksom topparbetsmarknaden. Vi har ju liksom inte riktigt den typen av vad man som ekonom skulle säga icke-linjäriteter i avkastning på utbildning och tid i arbete. Vi har rent generellt mycket mer flexibilitet i arbetsorganisationer i Sverige. Och vi har ju också sedan länge politik som möjliggör för både kvinnor och män att kombinera arbete och familj. Till exempel genom deltidsarbete, föräldraledighet, ja, olika saker som skapar flexibilitet. Och detta finns ju inte i USA på samma sätt. Det är marknaden och kontrakt med arbetsgivaren som liksom ska lösa de här sakerna. Så därför blir ju hennes resultat viktiga i det att det är liksom det är mer av en marknad som sätter spelreglerna än vad vi har i Sverige.
Just det. Men skulle du säga att det går upp till viss del att överföra hennes resultat på en svensk kontext? Eller är det svårt för att vi har just en annan ja, det är strukturerat på ett annat sätt i Sverige?
Nej, men det är ju detta som är så spännande att man kan säga att det är helt klart så att hennes forskning är, hon fångar både vad gäller trender och utvecklingstendenser, någonting som är generellt för i stort sett alla västländer. Och jag tror även att det kommer att gå att översätta i väldigt många fler kontexter framgent. Men trots att vi har de här liknande liksom utvecklingstrenderna, det jag sa var evolutionen, så kan man ju säga så här att politik gör ju att vi får lite olika timing. Sverige har ju till exempel ett något annorlunda mönster från och med 70-talet. Då blir vi, vad ska man säga, ledande vad gäller kvinnor på arbetsmarknaden. Både vad gäller arbetskraftsdeltagande och löner relativt män. Det, ja, men och det gör ju att det sammanfaller ju med politikinsatser till exempel som kommer på 70-talet. Ett stort paket med som skapar jämställdhet och gör att Sverige blir annorlunda tillsammans med de övriga nordiska länderna. Och detta är väldigt intressant för om man jämför svenska data med Goldids historiska data så är inte Sverige framskjuten i förhållande till andra länder vad gäller kvinnors position på arbetsmarknaden förrän under 60- och 70-talet.
Men är det då,
Tvärtom.
ja just det, men efter det är det då, kan man ändå säga att vi har lyckats bättre med att utjämna könsskillnader på arbetsmarknaden jämfört med till exempel USA då?
Ja, på det stora hela kan man säga det. För att precis som politik ska vara så har ju arbetsmarknadspolitik och familjepolitik som utformats för den stora gruppen kvinnor varit väldigt framgångsrikt i Sverige. Sen om vi tittar på kvinnor i toppositioner så har vi en tydligare glastakseffekt i de nordiska länderna än i till exempel USA. Och det kan ju ibland förklaras av att vi har någon form av välfärdsstatsbaserat glastak. Att den politik som utformats för att vara bra för det stora flertalet funkar inte riktigt för vad man ska säga, renodlade karriärkvinnor.
Och med glastakseffekt, menar du då att man inte har lyckats krossa glastaket, eller hur?
Ja, att man ser att till exempel könsskillnaderna är större i toppen än i de lägre delarna av till exempel yrkes- eller inkomstdistributionen.
Just det. Men är man till och med bättre i USA på det när det gäller de här?
Ja, det är det som man, en del studier visar att det kan vara så när man mäter det på vissa sätt. Men man kan väl också säga att samhällsekonomiskt så finns det ju en vinst med att ha en modell som funkar för alla.
Om vi tittar lite då på din forskning, du har ju själv forskat om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Vad har Goldins forskning betytt för dig som forskare?
Ja, men Claudia Goldin, både som person och som vetenskapsperson, har betytt oerhört mycket för mig. Jag har haft förmånen att kommunicera med henne under en lång tid, och hennes arbete var ju för mig en total ögonöppnare, och jag har följt hennes arbete väldigt noggrant och integrerat henne i både min forskning och min undervisning, så att det är ju hon har betytt väldigt mycket för mig, och framförallt också det här med att kombinera ekonomisk teori och historisk empiri. Det har ju varit en väldigt bra benchmark, och dessutom så har hon ju liksom forskat på frågor som just är det som man själv går och tänker på hela tiden.
Om vi tittar till sist då på själva kärnfrågan här i hennes forskning och även det som du själv forskar om, vad skulle du säga är de viktigaste verktygen för att skapa en jämställd arbetsmarknad och jämställda löner?
Ja, men där finns ju någonting som är intressant, för som ekonom så tenderar man ju till att säga att det är marknaden som ska lösa saker och ting. Och en sak som Goldin ju har visat är ju att när karaktäristika som män som grupp har mer av än kvinnor som grupp, till exempel styrka, var viktigt. Då var skillnaderna väldigt stora vad gäller både löner och vad man arbetade med. Och det är ju länge sedan vi gick från ett bondesamhälle eller ett tidigt industrisamhälle där rent fysisk styrka var väldigt viktigt. Man kan ju säga då att ju mer det betonas till exempel kunskap, utbildning, produktivitet, så borde det ju leda till mer rättvisa utfall. Och vi har ju en fantastisk utveckling mot mindre könsskillnader, men könsskillnaderna finns ändå kvar. Och då kan man ju säga att om inte marknaden liksom fixar detta, så är det politikens roll att rätta till det. Och då har vi ju till exempel möjlighet med antidiskrimineringspolitik. Vi har, och det har vi ju utvecklat i både USA och Sverige. Och sen har vi ju det som jag fortfarande håller på att brottas med, och många med mig, det är ju liksom frågan om det här med reproduktion och hur det påverkar mäns och kvinnors produktion. Nämligen det med skillnader mellan män och kvinnor i arbetsmarknadsutfall som uppstår i samband med barn. Och då vet vi att de skillnaderna kvarstår i Sverige, trots att vi har en könsneutral föräldraförsäkring, trots att vi har ett jämställdhetspolitiskt mål att ha en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Och då kommer man ju in på, liksom, om inte marknaden klarar allt, om politiken finns på plats, då finns det ju någon fråga om val, om normer, preferenser och så. Och det är ju någonting som vi måste försöka förstå bättre. Och då när vi pratar könsskillnader så måste vi ju tänka just på att det kanske är så att både marknaden och politiken är lite bättre på att påverka kvinnor än att påverka män. Och för att vi ska komma liksom de sista stegen vad gäller jämställdhet så kanske vi måste ha lite mer tryck på förändring ytterligare. Ja.
Det är en komplicerad fråga kan man säga. Vi ska dra ett streck där, men jag får tacka dig så mycket, Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet, för att du var med i magasinet. Tack så mycket.
Tack för att jag fick vara med.